Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och i det här avsnittet blir ett kärt återseende med Sibyl Attar. Sibyl var med senast för 3 år sedan när hon släppte albumet A History of Silence. Och spana in det avsnittet om ni inte har hört det, för det blev riktigt bra. Nu är Sibyl albumaktuell igen och den här gången är det på svenska och det är en faktiskt helt otrolig samling låtar. Det här är seriöst det bästa hon har gjort hittills. Och ni kommer få höra varför jag tycker det. Vi tar och lyssnar nu. Välkommen tillbaka, Sibyl Attar.
Tack! Vad roligt att vara tillbaka. Känns lite så här lyxigt.
Alltså jag är ju tacksam. Det har varit, alltså om man lyfter lite på locket till hur den här såsen görs, så har det varit fram och tillbaka en hel del ganska länge. Det har varit svårt att få till och det har inte varit ditt fel.
Nej, men så där är det ju.
Ja, jag vill bara plocka upp en grej. När vi såg varandra här utanför nyss så sa du att du är inne i ett grottigt skede av ditt liv.
Ja.
Och sen när du utvecklade det så förklarade du att...
Nej, men att jag har lite skrivarperiod. Och då så... Nu har jag också barn varannan vecka. Så då kan jag bara sitta och grotta och jag träffar ingen. Riktigt. Så när jag träffade dig här ute så blev jag så chockad att du stod där och väntade på mig. Jag hade inte förberett mig mentalt. Ingen kritik eller...
Nej, jag tog
men
det inte så.
Men nu är det som bara allt bara... Det här, just det, nu ska jag träffa en människa jag som jag inte har träffat på flera... Alltså, cykelturen hit som tar 9 minuter enligt appen är den första stunden utanför lägenheten jag har idag.
Precis, och det är ju inget konstigt i sig. Men jag bara frågar, vi är ju här nu för att särskilt prata om... din nya skiva.
Ja.
Och du är redan inne i flitens grotta och värper nya idéer. Liket har inte stelnat än.
Liksom. Nej, liket är inte stelnat än. Så vad kan man göra när man ligger i graven? Men ja, precis. Jag skriver faktiskt på 2 skivor nu. En sån här blixtskiva som jag hade tänkt försöka släppa 2 skivor i år. Men jag vet inte hur det kommer gå, men flitens lykta lyser just idag och igår. Nej, men just nu. Så att, vi får se om jag lyckas med det eller inte.
Mm. Men alltså, det är ju så spännande i så fall. För jag ska inte avslöja allt för mycket i förväg. Men jag tycker att du har gjort någonting riktigt jävla bra.
Är det sant?
Och om det då så är att du liksom smider vidare på samma så är det bara, alltså, julafton.
Men gud vad gullig du är. Alltså jag tror inte att det kommer bli en till svensk, jag jobbar inte på en till svensk skiva just nu. Och jag vet inte om jag kommer göra det igen. Kanske, jag har ju varit lite så här tjurig för jag tyckte att det var så svårt att göra den. Så jag har gjort andra intervjuer för det har varit så här never again. Men alltså jag ska inte hålla på så här svår. Jag vet ju också att nästan ingenting blir som man har tänkt sig.
Men du, jag tänkte, när vi såg senast, då var det så att du pratade om någonting som du satt och jobbade med då. Lite grann som du har varit inne på nu. Och glädjande nog så... är det så att vi nu drygt 3 år senare kunnat höra frukten av det arbetet. Så jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på lite hissmusik.
Åh! Ja! Mossa Fadera och Mats Sandahl som spelar. Och jag, lilla jag då också. Där är jag. Min första vocoder-låt.
Mm. Okej, medan jag fejdar här så får du gärna berätta vad vi lyssnade på.
Vi lyssnade på en bit från teatermusiken jag skrev till Sara Stridsbergs pjäs Sårad ängel. Och den här biten heter Festerna, och den var i pjäsen när det beskrevs fester, men lite från distans. Och i teaterpjäsens scenografi, som var ett vitt rum inne i målarsalen på Dramatet, det fanns bara typ 60 sittplatser. För att det var bara sittplatser en rad runt hela rummet. Och då i den scenen så spelades den här musiken utanför det vita rummet. Så det som är början på den här låten, som låter som att det är ett annat rum, det var så det lät i pjäsen. Så jag försökte göra musiken på den här skivan så trogen pjäsen som möjligt, helt enkelt. Så att den är ju väldigt specifik för en teatermusik. Och jag ångrar lite så här i retrospekt, bara som en parentes, att jag inte skrev det på typ i titeln. För att jag tänker att någon som aldrig har hört min musik, och så går de in och så lyssnar på den här konstiga skivan och bara, vad är det här för konstig musik? Men ja.
Och bara liksom en asterisk då för alla som kanske inte hört det förra avsnittet som du var med i, när du faktiskt berättar om hur du satt och skrev den här musiken. För det hände ju i en hiss på Dramaten. För det är inte så att jag avfärdar det musikaliska innehållet som hissmusik. Nej, men ifall det var någon där ute som hajade till. Nota bene. Alltså jag tycker att, jag har inte sett föreställningen, men jag har lyssnat på skivan. Jag tycker att det är liksom det närmaste hittills som vi har kommit ett Sibyl Attar dubb-album. För det är så mycket musikaliska fingeravtryck. Liksom, som man, det är så mycket liksom av dig ändå i den här musiken, trots att den inte låter som den poppen som du mer är förknippad med.
Ja, precis. Vad kul att höra. För att jag själv tyckte, en av anledningarna till att jag ville släppa ut det var ju inte bara att jag tyckte att det blev en bra skiva eller liksom bra musik. Det var ju också för att jag ville visa världen att jag kunde göra andra saker. För att jag tyckte jättemycket om att göra den här teatermusiken och skulle gärna vilja göra fler sådana grejer. Och då är det alltid bra om saker finns där ute. Så att jag släppte ut den av de två skälen. Men när jag lyssnade på den, när jag höll på att göra den, så var jag så här, det här låter precis som allt annat jag bara alltid gör. Ingen kommer alls, det kommer bli tvärtom effekt när folk går in och lyssnar, att de kommer lyssna och bara tycka att allt låter exakt likadant. Och det är ingen skillnad på den här teatermusiken och mina popskivor typ, för det är bara same shit. Så att, det jag blir glad av att du säger att du tycker att den låter så annorlunda än min vanliga musik. Eller vanliga, men...
Den som du tidigare mer förknippats med.
Ja, men den som är Sibyllatta-skivorna som ändå är en specifik grej. Har varit på ett specifikt sätt.
Men jag tycker, om vi kommer att hamna där också, att alltså, det känns som att du... Alltså det tänds någon sorts lampa i arbetet med Sårad ängel-musiken som verkar ha fortsatt lysa, i alla fall fram till nu.
Alltså jag skrev ju Sårad ängel-musiken och den här skivan samtidigt. Och det finns ju till och med ett verk på den här nya... På Tecken på liv är det en låt på skivan som heter. Och den spelade jag in i hissen på Dramaten. Och den hamnade på min skiva. För att när jag skrev musiken till teaterpjäsen så jobbade jag... Jag gjorde tre teman. För det var tre karaktärer i pjäsen. Ja, tre som var med på scen helt enkelt. Så jag skrev ett till pappan och ett till de två barnen. Ett varsitt tema. Sen valde jag ett av temana. Pappan-temat tror jag att det var. Och sen jobbade jag utifrån det temat. Så det fanns ju två teman som aldrig användes. Och ett av dem hade med den här Tecken på liv att göra. Så att det var inte helt liksom... Det skedde ju parallellt.
Jag fattar. Det förklarar ju också en del. Ska vi ge oss i kast?
Ja, jättegärna.
Med den nya bebisen.
Okej. Okay. Something. provspelade fyra låtar här för några veckor sedan på Rish. Och det var så kul för att det blev värsta så fotbollskörerna av den här låten. Och det var så himla oväntat och roligt att det var bara så här bröliga. Brutal! Här är den, titelspåret.
Ja, alltså jag ska säga så här. En av anledningarna till att jag verkligen tycker om den här skivan är alltså ljudlandskapet. Förutom att det är så svinbra melodier och starka texter så är det bara, den är så kul att lyssna på. För att det hör så mycket spännande influenser och nya, tycker jag, tankar. Alltså bara att göra surfpunk av din autoharpa. Som det är, jag antar att det är det vi hör här i början.
Ja, precis. Det är autoharpan.
Ja, och att liksom bara på något sätt sexa till och bara så här, det instrumentet som är, alltså det är ett jättefint instrument.
Ja, men det är ganska limiterat. Man måste ju verkligen jobba det för att det inte ska låta så här exakt bara kristet eller liksom.
Nej, och det gör det ju inte här, utan det låter verkligen som inledningen till en så här Chicks with Motorbikes.
Ja, verkligen. Jag har inte ens tänkt tanken, men det är sant faktiskt. Vad roligt. Det är faktiskt sant.
Och så är det mycket dist på trummorna och liksom allting är, det är ganska vast utan att för den delen göra ont i öronen. Är du med på hur jag tänker? Är det här en av låtarna som du också skrev i hissen, eller har det här tillkommit senare? För att du har ändå låtit det här spåret också bli titeln på hela skivan. Och, alltså folk jobbar på olika sätt, men i min skalle så skvallrar de om att det är som en missionsförklaring. Att det, alltså det är ett balt ord också.
Mm. Ja, det är mer som en beskrivning av mig själv. Att jag tyckte att det var så svårt att typ passa in någonstans. Och det, så har det varit genomgående både i min musikaliska karriär och i typ musikbranschen. Och tycker ibland med relationer och allting. Och att jag har varit ganska brutal mot mig själv också. Men jag kommer ju från en brutal verklighet liksom, på något slags sätt. Eller nu kanske mitt liv inte är så himla brutalt. Men nu är inte mitt liv särskilt brutalt alls. Det är supermjukt. Men med vissa taggar kanske. Men det är mer en beskrivning av min upplevelse av mig själv. Och den är ju inte helt sann heller. Men jag tror att jag har känt så under arbetet med den här skivan. Och när jag var ju mitt i liksom ett uppbrott och i ett uppbrott av en relation, men också det blir en mycket större förändring än bara att vi gjorde slut, liksom jag och mitt ex, som också du känner. Mitt gulliga, underbara ex som jag är jättebra kompis med, måste jag också säga, som är så här helt med på alla noter och hört skivan och sådär.
Och är med på skivan.
Och är med på skivan och stöttar skivan och allting. Men, nej men precis, att jag tror att jag bara kände att jag var så här en brutal kraft. Och det har jag nog som sagt varit. Så det är så det kommer sig.
Är det någonting som du kan, ja, men som, nästan som en så här superkraft, aktivera när du behöver och ösa ur? Ja, men som jag var inne på så är liksom, det finns en hel del vasshet i produktionen på den här skivan. Den är, vet du vad det låter som? Det låter typ som krossat glas ibland. Och att det är liksom massa skärvor som sjunger.
Ja, jag har inte tänkt på det så. Men kanske det, vilken fin tolkning. Det har ju varit mycket, under tiden jag har gjort den så har jag också liksom, det jag gått igenom i mig själv har ju handlat ganska mycket om att typ, om självacceptans och sådär. Och typ sluta försöka knöla in sig i massa olika lådor och sånt. Som, bara för att det, man tänker att det, eller jag har nog tänkt att det har varit det mest bekväma. Liksom det som är det man ska göra och sånt. Men det går ju att applicera även på musikbranschen och även på, jag vet inte, livet. Eller liksom, det är det jag lite grann frågar i den här låten också ju, textmässigt. Och den handlar inte bara om mig. Det är det som är lite klurigt när man ska sitta och prata om texter som man har skrivit. Det är ju klart att det finns massa saker som kommer från mig. Men det är ju inte en direkt, det är inte en så här, lite med ett lackmuspapper på exakt vem jag, Sibylla, att det är. Utan det är väl mer en slags, jag samlar information som människa, är en informationssamlande, alltså typ. Jag blandar in alla möjliga som speglar från världen i de här texterna. Och så har jag hämtat från mig själv också, såklart.
Jag förstår. det jag, alltså jag egentligen vad gäller text mest liksom nyfiken på att ställa lite mer närgångna frågor på en av de andra låtarna som vi ska
visst.
Lyssna på.
Ja, jag är redo.
Ja, men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska ta en liten palettrensare, säger man så.
Ja.
För det är ju ändå så att det är flera saker som är nya med musiken. Bland annat en väldigt specifik aspekt som du redan har varit inne på.
Åh, vad bra bass.
En lång, lång tråd, fin och röd, löper mellan dig och mig.
Åh, oh, wow, vad fint.
Den tvinnades för länge sedan ur eld och flammors glöd. En tråd från mitt hjärta till din mun, dina ögon och din hand. Vi är barn utan kläder och utan namn. Som leker en liten stund. Och jag sjunger hur staden ser ut, betagen av det väsen som är du och vi.
Vi hör Lena Ekman sjunga sin kompis Helene Bomans låt En lång, lång tråd. Skivan heter Julspår. Året är 1977. Skivbolaget är Silence. Det är Malmöproggen som vi inne och rotar i.
Alltså det var så himla fri. Men wow, vilken... Jag älskade den.
Ja, det här är en dunderskiva.
Jag måste lyssna på den. Det kändes sjukt att jag inte kände till.
Ja, men den är ganska obskriv. Lena Ekman har bara spelat in 3 soloskivor tror jag. Hon var med i en...
Det är inte så bara.
Grupp. Nej, alltså ja, men jämfört med till exempel en Sibylla Attar så ligger hon lite illa...
Ish.
Nej, men alltså mest verksam på 70-talet i någon så här grupper som Bella Ciao.
Ja, ah, just det.
Och i andra sådana sammanhang är Helene Boman som skrivit den här låten som vi lyssnade på var med i gruppen Stenblomma. Bland annat.
Igen.
Men är du med på vad jag far efter här?
Svenska.
Yes.
Nej, men jag tänkte på det så här. En sån här låt skulle jag aldrig kunna skrivit. För jag hade känt mig så... Och det låter ju inte cringe när jag hör alls. Men jag skulle, om jag hade skrivit... Jag lyssnade på alla de här orden. Om jag hade skrivit ner de här orden hade jag känt mig cringe som fan, tror jag. Det är synd att, jag har den inre begränsningen. Men, Ja, men precis. Jag bytte till svenska på den här skivan.
Och det funkar så himla bra. Det är
tycker
så, jag tycker att det är en sån... Men jag tycker det är så konstigt för det känns som att du alltid har sjungit på svenska.
Mm-hmm.
Och så du vet, och det vet jag att du inte har.
Mm.
Men jag tycker att det funkar jättebra. Jag liksom, inga jämförelser i övrigt. Men jag tänker på, det var som när Frida Hyvönen släppte sin kvinnor- och barnskiva på svenska. Och då var det också som en så här, vänta nu, sjunger hon på engelska också?
Mm.
Och det har hon ju liksom gjort i 85% av sin tidigare utgivning.
Ja, det är sjukt. För jag tänker också på Frida som en så här svensk sjungande artist. Ja, vad intressant. Nej, men jag vet inte. Det har ju, när jag började min solokarriär 2012 så var det ju många som var... Jag flyttade ju tillbaka till Sverige från Glasgow för att jag förstod att jag skulle, var tvungen att liksom smida medan hjärnet var varmt i och med att bandet Ingenting som jag turnerade och sjöng på den skivan som vi turnerade med då som hette Tommy. Den blev så stor och det var snackis helt enkelt. Och jag fattade att så här, nu, om jag vill göra en soloskiva, då är det, nu skulle det vara smart. Typ. Jag ville inte alls flytta hem till Sverige från Glasgow. Men jag gjorde det för att kunna göra en skiva. Och då var det ju jättemånga som var så här, du borde verkligen skriva på svenska. Verkligen, verkligen, verkligen. Eller sjunga på svenska i och med. Men jag tyckte inte alls att det var intressant. Jag var mycket mer intresserad av att liksom ta mig an och utforska och skriva på engelska. Och jag tyckte att det var mycket roligare och lekfullare. Jag kunde så här fucka runt typ. Och så var jag ju så himla... Jag har ju bott i Glasgow i många år och innan dess typ rest jättemycket och pratade... Har alltid pratat rätt så bra engelska. såklart i perioder beroende på liksom. Så att jag började med engelskan och så bara fortsatte det. Och när jag skrev A History of Silence så kände jag att jag var så här peak. Att det blev så jävla nöjd med de texterna. Och då var det som att jag såklart skulle så här göra något svårt för mig själv. För det blir alltid så att jag måste försvåra någonting. Och då höll jag på med den här skivan. Och så hade jag en lös idé med att jag skulle göra en fransk-svensk skiva. Och skriva på franska också. Men sen bara, det blev liksom för mycket att ta sig an. Så då blev det bara en svensk skiva. Och jag är väldigt trogen idéer. Så att när jag får en idé så vill jag bara genomföra den. För annars ligger den bara kvar och skvalpar i systemet. Måste bara bli av med den idén och sen kan jag göra en ny. Och det var ganska svårt att skriva på svenska. Men idag så satt jag faktiskt och kollade igenom lite så skrivböcker. För jag skulle skriva en annan text. Och då hittade jag massa grejer jag hade skrivit som var skitbra faktiskt. Man får vara så här humble brag. Så jag var ju inne i något där.
Alltså det är inte så att du skriver blommigt fikonspråk på engelska. Du har väldigt liksom raka och direkta texter tycker jag.
Mm.
Men jag tycker att det funkar svinbra på svenskan. Det blir också jätterakt och direkt. Men inte på ett sätt som att du liksom översätter dig själv från engelska. Förstår? Det känns som nya muskler som flexas.
Fan vad kul. Alltså det var någon som frågade, tyckte att det lät så himla mycket mer direkt. Eller det var någon som sa så här, någon intervju jag gjorde om den här skivan. Frågade så här, du är mer sårbar nu än förut. Men jag är verkligen inte det. Jag har varit mycket mer försiktig i den här omgången också. För att det är personer som jag älskar och bryr mig om som det berör. Så att jag vill inte att någon ska känna sig. Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om att så här, jag vill inte. Det jag gör är att försöka ta ansvar för så här, min del. Utan att låta som en liksom, självhjälpsguru eller någonting. Men du vet. Jag kan bara ta ansvar för det som jag har gjort. Sen, det lyser ju igenom ibland kanske lite så här, surhet och bitchiness på skivan. Whatever. Men som helhet har jag ändå varit ganska försiktig på den här skivan. När man jämför med andra skivor där kan vara så här, wow, att jag sa det där typ. Men jag tror att det kanske är att folk inte lyssnar på engelska texter lika bra här i Sverige som...
Jag tänkte precis föreslå det. Att jag tror att det finns ändå en språkfaktor där. Att så här, svenska är språket som talas till vardags här. Och liksom rösten är det som vi lyssnar mest till. Så att om vi har en röst på svenska, då går det... Rätt in i skallen på ett annat sätt.
Ja, men också för att du var inne på det att den skivan är lite vass. Men jag har också ganska hög mix på sången. På den här skivan. Jag har alltid haft ganska hög sångmix. Jag tycker om det. Jag tycker att man ska så höra. Och jag tycker ofta att jag har något att säga på något slags sätt. Verkar det som. Så att min vokal brukar vara ganska hög.
Ja. Ska vi lyssna på en låt av Sibyl Attar från skivan Brutal.
Okay.
Släpps den 26 april.
Ja.
Jag vill ge dig ett annat liv än det slitliv som du har. Du ska vakna och känna att din röst är en skatt och din tanke är.
Härligt. Det här ska faktiskt sägas, kredit ska ges, men det är Hugo Molke som kom med den här idén att vi skulle byta komp här. Tack Hugo. Hugo Mårtensson alltså.
Oh,
Ja, kommer ett flöjtsolo då är jag hooked direkt. Det bara är så.
Ja, det är roligt för att här spelar jag tvärflöjt. Och det har jag inte gjort sedan jag var barn, för att jag gick på tvärflöjtskurser en kort, kanske inte ens en hel termin, men så fick jag räls upp och nere. Då kunde jag inte blåsa min tvärflöjt. Och så var det en annan fellow artist som heter Charlie Posett som lånade ut sin flöjt, sin tvärflöjt till mig. Och lät mig ha den hur länge som helst. Och jag satt och övade så att jag har lagt lite tvärflöjt. Jag är väldigt nöjd över det.
Grymt. Ja. Känns som att du... alltså, någonting är ju liksom ental. Men det känns som att du gör nya grejer på varje skiva. Alltså, det var gitarrsolo på History of Silence.
Mm-hmm. Jag spelar ju den här gitarren också.
Jo, men nu kan du ju det.
Ja, precis. Liksom. Ja, men exakt. Jag gör en och sen nästa, då kommer det vara bara så här, whatever, det är lite tvärflöjt. Who cares?
Ja, och så har vi vocoder på festerna.
Ja, exakt.
Slitliv.
Ja.
Har du sett filmen Analyze This, den här komedin med Robert De Niro och Billy Crystal, som är liksom, den kom typ samtidigt som Sopranos, och det är så skumt att det handlar om en maffiaboss som går hos en psykolog.
Ja, har så här dåligt samvete för att han mördar, eller?
Men han går till en psykolog, det är det som är liksom grejen.
Ja, jag har sett ett svagt minne av den här filmen.
Men då är det, alltså han liksom, han anlitar Billy Crystal som är psykologen då, när han pratar om en grej som han har varit med om, men han kör den här gamla liksom skolbarnsgrejen, att så här, min kompis har gjort en sak som han mår dåligt
av. Ja, just det. Och så jag frågade Billy Crystal, en kompis.
Ja, så här, vet du, I'm gonna go out on a limb here, men jag tror att den här kompisen du pratar om, att det är du. Och jag tänker när jag hör Slitliv att så här, den här dig, är det så, Sibyl, att det är du?
Ja, det är det. Det är inte bara jag dock. Det är ganska många andra utbrända kompisar och personer i mitt liv som har det svårt. Men jag skrev den här 2014 när min mormor dog. Och jag gick in i någon så här, vad gör jag med mitt liv-grej. Och då skrev jag den mer riktad till någon slags ofött barn. Och då var det inte exakt den här texten, men det var mer så. Jag vill ge dig ett annat liv än det slitliga som jag har. Men jag ändrade det till du. Och det blev mycket bättre. Men faktum är att du kanske har rätt. Jag tycker att ganska ofta när jag gör saker att det tar lite tid. Och så fattar jag det så två år senare. Det handlar ju 100% om mig. Men att jag tänker när jag gör att det handlar om någonting annat. Att jag har någon slags inre orakel som löser problemen. Lite som vakna drömmar eller någonting.
Jag fattar. Och alltså, jag har fått höra från annat håll att liksom man ska inte skärskåda konst för mycket. Men just i relation till så här, albumtitlar, låttitlar, yeah, idéer. Till det har jag bara att säga så här, döp inte saker till saker som folk ställer frågor kring om ni inte har frågor.
Nej, men jag tycker inte att jag har... Det är lite mer på en allmängiltig större nivå. Det handlar inte om... Mitt liv är inte ett särskilt... Alltså, jag har ett jätteprivilegierat liv nu. Mitt liv har liksom... Har verkligen förbättrats. Liksom, jag har jobbat... för att få ett jättebra liv. Men man skulle kunna tänka att det handlar om att typ vara kulturarbete. Alltså man kan, att det är så här, okej, jag valde det här, det kostar det här. Men det ger det här. Och hittar jag balansen eller inte? Och nu till exempel hur politiken behandlar kulturen och så där. Så känns det ju som att, alltså jag tycker att det finns stunder dagligen där jag ifrågasätter varför... Alltså när man börjar tro, vet att Spotify har slutat monetisera låtar som drar in mer än tusen. Så halva min katalog slutar ju dra in pengar nu. För att de inte drar, alla mina låtar spelas ju inte 1000 gånger i månaden.
Nej, precis. Låtar som har färre än 1000 streams avmonetiseras.
Ja, precis. Och det är per månad.
Det är per månad.
I guess. Alltså jag har inte fördjupat mig för det gav mig bara så här kall ångest. Och också med så här, den här nya liksom kulturstrategin som Parisa Liljestrand kom ut med häromdagen. Att konst är upplevelseindustri. Och det. Så att det är klart att, men jag landar ändå alltid i att när man känner sig som allra minst viktig så är man som allra viktigast. Och det är där jag landar. Men det skulle till exempel kunna vara Men jag tycker också att precis som du säger, att skärskåda liksom detaljer i konst tycker jag också är så himla, att man lite grann spoilar för lyssnaren liksom, och det var inte en kritik till dig, jag bara menar att det är, och det är självklart att man vill fråga saker, du vet, speciellt när det är brännande ämnen och sånt, men jag tycker också att den som lyssnar, jag tycker att man ganska ofta, apropå det där med hur typ kultur och musik behandlas och Spotify och radio och allting, man ofta nedvärderar lyssnaren. Jag tycker att lyssnaren, jag har större respekt för lyssnaren än så liksom.
Word.
Hashtag.
Ja.
Pretto.
Nej, absolut inte. Men på tal om hashtag så är ju hashtag otroligt rytmbyte.
Ja, det är skit, det blev skitbra. Den är grym den här låten. Jag är en av mina favoriter. Den här vill jag egentligen ha som singel. Men jag blev nedröstad.
Av vem? För som jag förstått det så släpper du skivan själv.
Ja, precis. Men jag jobbar ju med lite och jag frågar ju runt. Alltså jag tycker inte om att vara... Jag släpper ju inte själv bara för att jag... Alltså att jag arbetar, att jag har så här självständigt arbetstillvägagångssätt är inte självändamålet. Utan det är mest bara att jag... Att det är så det lite grann ser ut också.
Mm.
Men jag frågar ju om råd.
Ska vi lyssna på en av låtarna som faktiskt blev
okay.
Singel?
Va? Är du förvånad nu? Trodde det var jag eller du? Det var väl ett gott låt. Den som vann hade starkast krå. Den med vassaste tunga. Bara gapa.
Lite flummig. Där skulle jag säga den flummigaste texten. Den minst tydliga texten på vissa sätt. Den som är, befinner sig i någon slags drömvärld. Sorglig låt.
Vad hörde vi?
Vi hörde Gapa featuring Hurula. Robert Hurula.
Mm.
Mm. Robert har varit så himla gullig och stöttande. Och var så roligt. För jag skrev, det här är första låten jag skrev till den här skivan. Ja, det stämmer inte riktigt. För Slitliv fanns ju. Men Slitliv slängde jag in lite så här i sista sekunden. Jag hade inte tänkt att den skulle vara med. Utan Slitliv var den sista jag skrev till skivan. För det var så här... Nej, det sista jag skrev om julklapp sen, men det var näst sista. För att jag tyckte att någonting saknades och Slitliv passade så bra in. Men det som jag enkom liksom skrev scratch från scratch till den här skivan var Gapa. Och då skrev den med Robert i åtanke. Och jag vet inte varför, han hade så här... Jag gillar ju hans musik, jag kanske inte har så här lyssnat slaviskt, men gillar ju hans musik och tycker att han verkar sympatisk som person. Vi har ju träffats några gånger och sådär. Och har ju gemensamma vänner och allting. Men jag vet inte. Jag kände någon slags konstigt släktskap på något vis. Och sen så tyckte jag att det skulle passa. Jag tänkte också att, tyckte också att våra röster skulle vara så snygga ihop rent krasst. Så att, då frågade jag. Det var så himla kul att han sa ja.
Hur mycket fanns det att säga ja till? Hur mycket låt fanns det att höra då?
Nej, någon slags demoversion, och det fanns ju inga trummor. Jag hade någon slags programmerade trummor först. Och jag vet inte om outrot, fanns ingen gitarr. Så det var ganska så tidigt stadie. Sen har jag skickat och uppdaterat och sånt. Men han har ju bara varit så här, det låter grymt. Det är inte som att han har varit inne och velat peta eller liksom. Utan han har varit så super, super, bara mysig. Mysig också. Men det är som bara så här, det har bara varit kul och så roligt. Att det bara känns så här kollegialt och härligt. Så där som det ska vara när man gör något tillsammans. Att det är så här, fan du gör bra grejer, jag respekterar det. Och jag litar på att du kommer göra det här skitfett. Jag kommer inte hålla på, eller du vet.
Mm. Ja, men det var det jag ska komma in på. Alltså apropå det här att jag tycker att... Alltså att det funkar så bra på svenska som jag är inne på. Men att det liksom låter som att du flexar nya muskler ändå. Jag tycker det är så tydligt att han... Det är lite på samma sätt som den här... Bob Dylan-filmen där sju skådisar spelar honom, I'm Not There, så är det som att han gör en Sibyl Attar, tolkning.
Ja, men han är ju ändå, det är ju ändå verkligen han, men det är mina melodier liksom. Och vissa grejer
var så och fraseringen
i precis, orden. Vissa grejer tyckte han var så svåra och jag kan erkänna att jag har flyttat något ord för att han inte liksom riktigt kunde få dit det, fast så här tajmare. Men inte så mycket, för att det är också fint när det är lite så här eller imperfekt, ja.
Mm.
Ja, men precis. Ja, men jag tror att också... vi har ju också lite saker gemensamt. Till exempel att vi kommer från att ha spelat i band så länge. Och konstbakgrund. Han jobbar ju som konstnär. Det gör jag ju helt bara typ i princip lagt ner alla de typerna av verksamheten sedan många, många år tillbaka. Men är ju ändå en gammal så här, konstskolestudent. Och jag vet inte. Tycker också att det blir bra.
Och en annan liksom, kvalitet som jag verkligen vill ta fasta på är... Den är så laddad, framförallt den här låten, men även skivan, det är så laddad med drama. Och då menar jag liksom... Alltså att det är nästan så här... John Barry, han som skrev musik till James Bond-filmerna. Alltså att det är liksom det high drama på något sätt. Det känns som att det är så hög insats. Det här pianoklinket i bakgrunden, harmonierna, körerna, alltså... Det finns en otrolig dramatik som virvlar hela tiden, som jag upplever.
Ja, det kanske är sant. Det är därför kanske jag inte orkar lyssna på den.
Förlåt, jag tvingades.
Nej, det var inte menat till dig. Men jag menar att jag kände, den här är verkligen, så är det med alla skivorna jag har gjort. Att efter att det är klar så är det så här, fan vad skönt. Nu är den masterad och inskickad, jag behöver aldrig mer lyssna på den. Och så är det ju bara för att man har jobbat med någonting länge. Men den här mer någonsin har varit så, det känns så himla rough och typ grotta runt i den. Den är så tung även för mig liksom.
Mm.
Men.
Vi ska lyssna på någonting helt annat.
Ja.
Alltså sist vi sågs så tror jag att vi lyssnade på så här gammal algerisk kassett.
Ja.
Funk.
Ja, jag kommer ihåg det. Mm.
Jag har ännu ett fynd här för att din stamtavla hörs ändå.
Tycker du? Lite ostämt underbart.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pourtant.
Gud vad fint. Den här måste du, den här ska jag sno.
Det är en annan värld och en annan tid. När den algeriska artisten Mazouni sjunger Écoute moi camarade.
Vilken, när från är den?
Det här, jag tror det är sent. Det här är 60-tal.
Så efter eller innan?
Det här är efter revolutionen. Mm. Han stack till Frankrike. Alltså det som hände var ju liksom att Algeriet typ sovjetifierades. Och statligt godkänd musik och därmed också icke godkänd musik kategoriserades. Och då blev den där stan för liten för en sån här fly-snubbe. Han stack till Frankrike och med liksom en gedigen bakgrund i algerisk folkmusik, berbersånger, men också ett intresse för det goda livet och rock'n'roll. Och tilltalade både...
Relate!
Ja, men tilltalade både liksom algerier i förskingringen och liksom en fransk tonårspublik.
Wow, vad coolt. Jag känner inte alls till honom. Det finns ju några sådana där unifierade, eller vad säger man... Det var väl lite så med Barbara också, som också tror jag kommer från, artisten Barbara som jag tror kommer från Oran, eller jag vet inte hur man säger, det stavas O-R-A-N, det är den staden i Algeriet där min släkt har ursprunget, som jag har förstått det. Men hon, jag tror hon bodde mellan Tyskland och Frankrike, och hon skrev en låt bland annat som heter Göttingen, som handlar om, men hon var också så här talade om Tyskland och Frankrike, om liksom efter kriget och försökte liksom, jag vet inte, det är intressant med de där exilpersonerna som jobbar för någon slags unifiering. Vad heter det? Unifiering?
Ja, enhet.
Enhet. Jag kanske har hittat på ett ord nu igen.
Nej, men vi kör på det om inte annat.
Ja.
Men alltså, okej, du låter inte som honom när du sjunger, men jag tänker på så här kompet och... stämningen.
I sånt fall måste det vara något genetiskt, för jag har ju ingen koppling överhuvudtaget till Algeriet som är på, tyvärr, alltså det är inget som jag själv har valt. Men jag har ju ingen relationer till någonting egentligen i Algeriet, tyvärr.
Nej, jag förstår det. Men jag hajade till när du sa att du var inne på att göra en skiva på svenska och franska.
Ja, vi får se hur det blir med det. en sak i taget här nu. Nu har jag två skivor i görningen, måste chilla lite.
Men alltså, ja. Men om vi bara tar tillbaka så att matten stämmer här, så skulle du då teoretiskt sett kunna släppa inte bara två utan tre skivor under 2024?
Nej, den ena kommer ta längre tid. Den ena har jag gett längre tid, det är psykologiskt. Den andra är liksom lite mer någon slags så här, jag måste bara göra något och det ska gå jättesnabbt. Så att det är som två, det är en temaskiva. Jag vet inte.
Nej, men
jag ska inte säga.
Nej, släpp inte ut andan ur flaskan.
Nej, precis. Jag vill inte så här, du vet.
Men det är någonting som du är taggad på, det märks.
Ja, det är, eller snarare så här. Det är en utmaning. den är svår. Den är svår att göra. Men tack för den där låten. Den var så himla fin. Den ska jag spara.
Ja, och den är från en samling som, nu är det väldigt små bokstäver. Men samlingen heter Un dandy en exil.
Oh, wow.
Alltså en dandy i exil.
Ja, jag ska lyssna på den. Tack.
Varsågod, och till er alla andra som lyssnar. Ska vi ta och lyssna på någonting som du faktiskt har jobbat färdigt med? Då? Så här har vi drama igen.
Ja, verkligen. Du har rätt. Det är lite som film, nästan som filmscen. Liksom. Det har varit det är jävligt dramatiskt att skilja sig. Alltså nu var ju inte vi gifta, men var ändå ihop i 13 år, så att det får räknas som skilsmässa när man har barn också.
Här låter det som en Wu-Tang-låt.
Yeah.
här är också ganska flummig, hör jag nu. Flummiga beskrivningar.
Jag spelar lite gitarr igen.
Inte så bra spel, men bra, bra känsla.
Ja, men känslan där. Yes, Sibyl, vad hörde vi?
Famla från albumet Brutal.
Ja, den här är så fet.
Det var roligt, tack. Ja, det är en lite svår låt. Som är inte riktigt en låt på något slags sätt. Den är mer som en slags parti. Men jag ville... jag ville ha orkester, liksom. Det är så bra att det finns massa samplingar att ta av i Logic som bara är att ta av. Det är en Logic-sampling, bara ingen som görs, inget coolt. Det är bara det som finns.
Okej. Okay. Och trummorna?
Ja, det är Hugo Mortensen som spelar trummor. Och sen så la jag, tror jag, om det var handlar om det här tyng, tycker, tynker, tycker, tynker, tyng. För det här ville egentligen ha någon slags klocka som gjorde det, men fick liksom inte till det på något sätt. Och nu fick det vara så där. Det var egentligen en samplad trumma på demon som jag gjorde. Allt var klart, det är bara trummorna som jag lade. Jag spelar allting på den här låten, förutom trummorna då.
Basen också?
Ja.
Den är funky.
Ja, den är funky. Jag spelar skitmycket bas på den här skivan, faktiskt. Ja, jag blir bättre på bas hem nu. Men jag har också lånat lite bättre basar. Det kanske har med det att göra.
Ja, men det funkar. Mm. Men alltså, som vi sa, men jag fattar vad jag menar med det här dramatiska stråket.
Jag har inte tänkt på det så bara, du vet. Men han har gjort någonting. Jag tänker inte så mycket kring det på det sättet, liksom. Men det är sant, jag sjunger ju till och med vila från dramatik. Och så är det... Jag vet ju vad jag pratar om, liksom. Ja, men det här var lite experiment. Jag hör på texten här att jag var ute och experimenterade lite här med den här gyllene hinden. Eller gyllene buren och den där ömtåliga hinden. Och så. Kommer du ihåg den sagan? Den där hinden i en gyllene bur.
Hinden är någon slags hjort djur?
Ja, precis. Det fanns en saga om någon sån här hind. Som blev... Sagan är... Om jag minns rätt så var det att sagan... Att hinden var så olycklig för att den var inlåst i bur.
Det kan man ju förstå.
Ja. Och det är väl lite så som... För vet ni, efter att jag kanske har... När jag lyssnar på de här texterna och nu vet hur jag tänkte, så känner jag ganska mycket när jag, i många av de här texterna, att säga jag hade fel. Det var inte det här handlade om egentligen. Det här var inte varför det blev ett uppbrott eller så här. Jag tror att olika människor är väl olika reflekterande, såklart. Men det är ganska befriande att tänka att man har fel. Ganska ofta, typ jämt. Eller så bara är det sådär jättenarcissistiskt. Men nu pratar vi också om min skiva som jag har skrivit utifrån mig själv. Så då blir det ju lite narcissistiskt. Då får man ju kanske ta av och lyssna.
Ja, och du svarar ju på, nej, men du svarar ju på frågor också. Så att det är absolut inga konstigheter. Men jag tänkte att vi ska... För det här är ju... Ja, men som du själv sa. Alltså, det är en skiva som föranleds... Eller föranlätts av ett uppbrott. Det tycker jag hörs. Det är inte en illa dold hemlis.
Nej, precis.
Men det finns ju liksom olika... Om man ska prata om saker som skapats till följd av någonting. Så det finns ju liksom olika stadier av allt. Det skulle vara kul att prata om någonting som är liksom i andra änden av den här känslan på något sätt. Det här är ju någonting som Brutal inte är. Det är det jag menar. Nu ska vi lyssna.
Ja.
Please don't leave me.
Ja, oh, sexy sax.
Vi hörde en edit på Peter Gordon och Love Life Orchestras låt Don't Don't. Det här är ett gäng som hängde i...
Heter den Don't Don't? Otroligt, ja. Otroligt lite.
Ja, men precis. Det här är The Kitchen, New York, 70-tal. Arthur Russell, den scenen.
Ja, såklart.
Ja, det har, och det har man ju på musiken.
Nu när du säger det faktiskt.
Men ja, det var, jag var något invecklad på, men jag menar bara att
det är på andra sidan.
Det är på andra sidan. Och det här är väl liksom inte riktigt... man skulle ju också kunna se det här som... Om man vill ha liksom svartsynta glasögon på sig, så skulle ju också det här kunna vara en del av ett uppbrott. Men det är ett tidigare skede av den här dubbda skalan. Alltså typ denial, anger, bargaining. Där någonstans.
Ja, just det. Bargaining kanske.
Men du, precis. Medan du är på det sista A-et, acceptans.
Ja, ja, verkligen. Jag vill jobba med den i alla fall.
Eller, ja, nu, jag ska inte stoppa ord i munnen på det här. Men förstår vad jag menar? Alltså, om du,
ja, precis.
Jag menar så här, det finns ett liv, ditt. Det finns andra personer som har varit involverade i det. Det finns ett ex. Det finns, du vet, och det finns så mycket betänkligheter. Alltså, när förstod du att så här, ja, men det är det här jag kommer göra. Det är den här skivan jag kommer göra. Och du säger ju själv att du har varit otroligt liksom respektfull och mer försiktig än tidigare.
Alltså jag har försökt, men du får fråga. Du får ett helt avsnitt sen med.
Övriga.
Övriga.
Men förstår du vad jag menar?
Att, nej, ställ frågan.
Föresvävade det någonsin att antingen inte göra den här skivan för att det kanske är för hudlöst?
Okej.
Eller att liksom kanske försöka skildra det här i ett tidigare skede. Då kanske inte ens var möjligt.
Nej, det var inte heller det som... Vi var ju lite inne på det förut när vi pratade om de här två skivorna jag håller på att göra nu. Egentligen tycker jag att det är väldigt svårt att jobba med en temaskiva innan något material finns. Och det var ju inte så att jag var så här, satte mig ner en dag och bara, nu ska jag skriva en skilsmässoskiva. Utan jag har nästan med alla skivor, nu när jag kan titta tillbaka på alla mina skivor, skulle jag kunna säga så här, okay, den där skivan handlar typ om min mamma, den här handlar om min pappa, den här handlar om min kreativa process typ, eller hur det var, och min första skiva var så här mera typ hur det var att gå från att bara spela band och ta sig själv på allvar i konsten liksom. Men det har jag ju inte fattat först efteråt, mer eller mindre. Utan jag har bara bearbetat. Och det är inte heller så svartvitt så att jag kan säga så här, den här handlar om min mamma bara. Det var ju lite det jag sa typ precis i början av intervjun också. Att det är ju inte direkt... Det är inte dokumentärt, liksom. Det är inte en dokumentärfilm. Och inte ens en dokumentärfilm är sanningen. Men så jag tror inte att jag vetat. Utan jag har inte benämnt en skilsmässoskiva som jag har benämnt den för liksom när... den var klar och den skulle komma ut och var så här, vad är det här egentligen? Ja, det är typ en skilsmässoskiva. Ja, det är typ. Så att jag har bara jobbat som vanligt. Jag har jobbat på precis som vanligt. Men när jag har pratat om saker som har varit kanske känsliga, så har jag varit väldigt försökt, men inte alltid såklart, för att det misslyckas. Jag misslyckas hela tiden med saker och lyckas. Men har jag ändå tänkt aktivt att så här, ja, men det jag kan göra och det jag kan prata om är ju min egna del. Men så har jag också jobbat med alla mina skivor. Alltså när jag har pratat om kanske mina relationer till mina föräldrar, har jag pratat om min egna upplevelse. Också för att ingen ska kunna säga så här, det där du sa, det var det så här och så här. Utan jag försöker prata utifrån mina egna upplevelser när jag använder mig av mina egna upplevelser. Och när det väl kommer till kritan, så är det ju ens upplevelse som är... ens egna upplevelse. Och det kan finnas fler upplevelser i en sanning. Det får plats med flera upplevelser i en och samma sanning. Och den här sanningen kan vändas och vridas på. Och det finns olika sidor av alla sanningar. Eller som Mamma Mu säger, det finns mer än ett rätt. Jag trodde aldrig citera Mamma Mu. Men det är ju så. Så att även på den här skivan har jag tänkt så att jag beskriver det som har varit rätt för mig i vissa stunder ibland. När jag är mer eller mindre... självbiografisk. Och som jag också sa, så kan jag också känna när jag lyssnar tillbaka att jag har fel. Lite här och där. Ja, men nu finns det.
Det finns fler än ett fel också.
Ja, det finns fler än ett fel. Det var det kråkan som sa.
Nej, jag fattar. Men det är ju också så, alltså du vet, vi människor är simpla varelser. Och man vet en sak om en person, typ det har tagit slut i en relation. Och sen så kommer det något från den personen, till exempel ett album eller kanske en bok. Och då börjar man direkt tänka så här, ja, det här måste vara sprunget ur det här. Och sen så hänger man kanske upp sig på vissa.
Men liksom, han har ju hört hela skivan också under arbetets gång och spelar ju som sagt på skivan. Och liksom har ju korrlyssnat, har ju varit med och jag har frågat honom om råd. Så vilken ska jag ha som singel? Så att liksom, det är ju inte på något vis. Och det är ju det som jag måste säga också. Oavsett hur relation kan se ut och allting. Så det som har varit den stora behållningen mellan den här personen och mig. Är ju just den här respekten för att jag arbetar med ett konstnärligt yrke. Och kommer att uttrycka mig i mitt konstnärliga yrke. Och det har aldrig varit en diskussion. Och så tror jag inte att det är med alla människor. Och det är jag oerhört tacksam för. Det har ju också bidragit till att jag har haft en oerhörd frihet alltid. I den här relationen som nu har tagit slut. Att så göra precis vad fan jag vill med mitt konsthantverk. Och det är ju en förutsättning för att jag ska kunna vara med någon överhuvudtaget. Alltså det skulle aldrig funka om jag skulle vara med någon som skulle ha någonting att säga om någonting jag gjorde. Liksom, eller som, eller skulle vilja gå in och censurera. Eller liksom. Men det kanske också är för att det finns en ömsesidig respekt. Jag skulle heller aldrig vara så här, din jävla fitta. Riktigt. Men jag är ju ruthless på det albumet mot honom också. Men det är ingenting som vi inte har pratat om. Eller liksom. Ja. Är det duschigt?
Nej.
Försöker inte vara det. Men jag misslyckas säkert med det också.
Men det, alltså, jag bara tänker att så här, konst ska inte heller vara safe. Alltså, nej. Du lämnar ju ut så mycket.
Man kan säga att jag lämnar ut mycket mer om mig själv än någon annan på det här albumet. Kanske egentligen. Men det har jag gjort på alla album, så det är inget nytt för mig. Eller liksom mer eller mindre. Med den brasklappen då att det är ju inte helt själv. Det är ju aldrig helt. Alltså det fattar ju alla som också. Det är inte som att man, du vet. Det är ju min dagbok, men det är också inte min dagbok. Tydligt, ja. Tydlig information från Sibylla.
Nu sitter du.
Ja, jag tycker det var liksom sned. Ja. Jag blir jättefrustrerad.
Ja, ta ut någonting på kudden här.
Ja. Det blev spänt läge. Ja. Spänt stämning här i studion.
Med det sagt, ska vi ta och lyssna på en låt från din skiva Brutal. Och då kommer den här faktiskt, dängan som skrevs i hissen för alla.
Ja, det är den taskigaste låten då kanske.
Alla dessa år sedan, men den är så bra.
Mm. Och det är en duett med en saxofon. Här var jag ju skitsur. Det här är Oskar Karlst som svarar med sin saxofon. Så att han är liksom svaret. Som inte säger något.
Inte illa pinkat.
Ja.
Vi har ett tecken på liv.
Ja, precis.
Ja, det är skitbra. Jag tycker det är så snyggt. Jag får liksom... Det är också otroligt stämningsfullt med den här piano-arpeggiorna. Mm. Och hans... Alltså det är ju... Som en så här sprucken skugga av Maria Arnqvists sax solo på Why You Looking på din förra skiva.
Ja,
som
verkligen.
Var verkligen så här shiny, flashy.
Ja, det var ett 80-tals solo. Det var ett riktigt så här... Precis.
Här är en saxofon som har fått spö.
Ja. Ja, men Oskar fick göra vad han ville så skickade han det där. Det var det första han skickade. Det var bara helt perfekt. Det har liksom inte gjort någonting, typ. Bara lagt det där. Det var så himla... Han fattade verkligen... uppdraget, eller vad man ska säga. Så jag var inte med när han spelade in, utan han gjorde det själv, skicka filer. Tack, Oskar. Fint det blev. Ja, den här är ju lite... Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, du, alltså du... Du har ju sagt väldigt mycket.
Mm. Men här kan jag känna, är ju perfekt en sån där jag känner så här, jag hade fel. Alltså, man kanske inte... Man kanske inte ska hålla på och jobba mot någonting som är så här, alltså, ja.
Det jag tänkte fråga var, kan du, nu när du hör det här, kan du liksom på något sätt kliva ur dig själv och låtsas att det är någon annan? Alltså bara uppskatta det rent det musikaliska hantverket här.
Ja, ja, jo, absolut. Jo, men det kan ju såklart, men jag kommer nog kunna... Det är som att varje gång jag gör klart en skiva så tar jag en list. Varje gång jag gjort helt klart en skiva, då brukar jag gå och sätta mig på typ med någon lokal kvarterskrog och så dricker jag så här en eller två öl långsamt. Och så lyssnar jag igenom min katalog. Nu börjar min katalog bli större och större, så nu vet jag inte om jag kommer kunna fortsätta göra det. Men jag har gjort som att jag har gjort en så här var tredje år, typ lyssnar igenom bara för att kolla så här, okej, hur ser det ut nu då? Hur är min så här, body of work? Typ? Vad har jag gjort och vart? Det är bara intressant och det är som att typ titta sin gamla dagbok eller någonting.
Men gör det för att på något sätt ställa det nya du gjort i relation till det tidigare?
Jag tror det. Jag vet inte varför jag gör det. Jag gör det en gång. Och det är ändå en lite så här fröjdefull stund. Eller liksom...
Och det blir fler öl för varje skiva.
Och jag dricker inte så många öl längre. Så att vi får se vad jag måste kanske byta strategi på. Äta en tårta eller något. Men vad heter det? Ja, jag vet inte varför jag gör det. Jag tror att det kanske... Till exempel, ganska länge hatade min första skiva och lyssnade på den och var så här, fan vad dålig den är och vad mycket nybörjarmisstag och här har jag bara öst på reverb för att jag har ingen bra idé typ på produktion och bla bla. Men sen så typ kanske andra skivan efter, när jag gjorde Palomas kanske, eller vilken var det? Palomas var direkt efter. Så det kanske när jag gjorde History eller någon. Det var vid något tillfälle i alla fall. När viss tid hade gått. Som jag kunde lyssna tillbaka på min första skiva. På samma sätt som jag kunde titta på typ mitt inre barn. Och vara såhär, gud vad gulligt. Jag gjorde så. Fan vad fint. Det är sådär man gör precis när man håller på att lära sig. Och att jag tycker att det att jag liksom kan ge mig själv en klapp på axeln. Så jag tror att det kanske är någon sån grej.
Tror du att det också betyder att du klivit över någon sorts, kanske till och med undermedveten gräns för tillfredsställelse, framgång i relation till ditt eget arbete? För jag vet till exempel, om man strävar efter någonting och kollar tillbaka på gamla grejer, så kan bristerna sticka ut mycket mer om man är missnöjd. Och då säger jag man här som det är någon allmän grej, men jag är
missnöjd. Det är säkert allmänt, för nästan allt sånt här är ju det. Det är som att alla delar.
Men om du är på en plats där som är mycket bättre, där du liksom har ett flow eller kanske vet till och med att du har gjort någonting som är jävligt fett, så den här mer förlåtande blicken som du beskriver, tycker jag knackar på dörren snabbare.
Jag vet inte om det har att göra med den kreativa processen, eller jag vet inte om det har att göra med mitt arbete, eller om det har att göra med mitt arbete som jag har lagt på att må bättre själv. Att jag rent allmänt försöker vara mer förlåtande mot mig själv. Alltså jag har spenderat supermånga år, alltså nästan hela mitt vuxna liv, fram till kanske arbetet med History of Silence, med att bara hata mig själv asmycket. Alltså jättemycket, typ gå förbi mig själv i spegeln och bara, din jävla äckliga. Du vet. Och till slut så började jag jobba med det och slutade hata mig själv. Och det kan ju hända att jag ger mig själv en så här hurring, en vokabulär, en, vad kan man säga, en
vokalhurring.
Vokalhurring. Men då kan det vara så att jag ibland till och med rent fysiskt går tillbaka till spegeln och bara, förlåt. Eller liksom att ibland om jag går och bärsar mig själv så kan jag så här på riktigt typ klappa mig på kinden och vara så här, hörru du gullan, nu får du ta och lugna ner. Eller liksom, typ var lite snäll nu, du förtjänar inte så här mycket skit för den här lilla grejen, typ, vad det nu kan vara. Och då, det tror jag speglat av sig typ mitt arbete och allting. Och det gör ju mitt arbete enklare. Jag tror inte alls på liksom, den här lidande konstnären-grejen. Ju bättre jag mår, ju bättre jobbar jag. Rent krasst. Jag kommer ut på så här konstig kult. Och så, alla kan ju skriva till mig då på mobättre.org. Jag fyller i formuläret och skickar 10% av din inkomst.
Ja, eller hello@sibylattar.com.
Ja, det är ju min mail. Det bör du inte klippa bort.
Nej, det är ju din mail.
Ja. Gud, alltså ibland. Ja. Skönt att du hade någon sån där lätt upp stämningen låtar. Ingen kommer att orka lyssna.
Det är också du, Sibyl.
Ja, det är verkligen jag. Ja, vad bra.
U-Roy sjunger Wear You to the Ball. Jag älskar den här snubben.
Mm.
Jo, jag är nyfiken bara som en slutgrej här, som vi började med att prata om att du är inne i grottan.
Mm.
Lyssnar du på annan musik när du är i det här skedet, eller vill du liksom inte kontaminera skallen?
Nej, det vill jag inte, men det kommer lite senare där med kontamineringen. Den är liksom, det är nästa steg. Nu skriver jag, så då bara... Men det är sant. Jag brukar inte vilja det. Men jag undrar, när är skedet jag slutar lyssna på musik? För jag lyssnar fortfarande lite på musik. Det kanske jag är på väg att börja sluta nu faktiskt. För jag har inte gjort en ny playlist på skitlänge. Så det kanske är nu det börjar mattas av. Men den ena skivan jag har, håller på med, den använder jag lite referenser i. Så den lyssnar jag på referenslåtar med. Ja, men jag kanske har slutat lyssna på musik nu då. Det verkar så, nu när du säger det. Nu har jag gått in i någon slags poddfas.
Okay.
Jag lyssnar på en helt sjukt fruktansvärt podd som är bara massa krimfuppar. Så att varje fall är så här 2 timmar långa förhör. Och så varje, alltså det, och det är kanske 10 avsnitt, 10 gånger 2. Och jag bara lyssnar och lyssnar och lyssnar på dem. Det är inget jag är stolt över direkt.
Nej, men det är någonting du i alla fall klarar av att erkänna.
Ja. Nej, men jag tycker det är intressant att höra typ hur åklagare och försvarare och sånt där jobbar. Och typ hur människor, andra människor har det. Och hur man tänker. Hur man försvarar sig och sånt. Så det är kanske i samla informationfaten nu då.
Bra. Det är spännande. Alltså innan vi liksom ens kan börja processa det faktumet. Så är det ändå så att din skiva Brutal släpps. En vecka från det att det här avsnittet kommer ut.
Yep.
Och kommer finnas ute till lyssning. Och mitt tips till alla där ute, om ni inte har förstått det än. Det är, lyssna på den här skivan, den är toppen.
Och jag kommer också sälja en vinyl. Nu har jag gjort allting själv också, så nu vill jag verkligen sälja de här vinylerna. Så ni kan väl gå in och beställa, förbeställa en vinyl av mig.
Mm.
Om jag får göra så här skamlös reklam.
Ja, ja, men absolut.
Speciellt när man gör det själv, då får man verkligen kom och köp.
Ja, och ha det bra allihopa. Tack till dig.
Tack till dig.
It's been real.
Ja, verkligen. Fuck.